I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay. Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Och jag kommer hem. Han har tagit med sig barnet och åkt hemifrån. Han har slagit sönder en glaslampa. Och det är alltså glassplitter i hela vår dotters fjällsäng. Hela vår säng, halva sovrummet. Alltså han satte sån skräck i mig. Där han varit hemma själv. För jag visste ju att ingen annan hade varit där. Med vårt barn. Och han har liksom slagit sönder det. Alltså det var en stor glaslampa. Du vet, jag bara kände, det var sån panik i mig. Och jag kan inte ens beskriva hur många gånger jag har fått såna här skräcksupplevelser. För att jag minns inte alla.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Rebecka. Välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Jag är i 30-årsåldern från en stad i Sverige. Jag har barn tillsammans med en, vad jag tror, narcissist, psykopat. Och eftersom att det är en hel del utmaningar att ha barn med en sån person, så kände jag att det var viktigt att kunna kanske hjälpa någon annan om det finns möjlighet att kunna bidra till att hjälpa och stärka någon annan mamma där ute, så hade jag varit glad. För jag har fått så mycket hjälp ifrån den här podden.
Vad roligt att höra det verkligen. Kan du börja med att berätta om den här mannen som du har barn med? Hur träffade du honom från allra första början?
Vi är från början familjevänner och vi har ett ursprung från en liten stad i Italien. Så att han har funnits i min omgivning hela tiden under min uppväxt. Mest när vi har varit i Italien så har vi stött på honom där och så. Och hela min familj och släkt känner honom. Men ingen har ju varit tillsammans med honom och haft en relation eller så. Så att vi träffades genom familjen egentligen. Och när vi träffades så var ju jag i den åldern att jag kände att nu vill jag ha barn. Och han var också i den åldern. Och då tänkte vi att men det här blir väl jättebra. Vi har känt varandra hela livet och vi vill inte kanske
man tänkte väl båda två att vi inte skulle träffa någon annan, och det är så svårt, och det är svårt idag att hitta rätt. Och eftersom att vi kände varandras familjer och hade ursprung från Italien båda två, den här lilla byn, så blev känslorna ganska starka ganska snabbt. Så vi träffades och började dejta ganska snabbt. Och eftersom att det fanns en bakgrund, en livslång bakgrund, så tänkte väl både han och jag att det inte fanns så mycket risker med det. Så vi flyttade ihop redan efter 2 månader.
Upplevde du honom som annorlunda och gå på dejt med och utveckla den här typen av kärleksrelation till skillnad från den här vänskapen som ni hade innan?
Så vi hade aldrig någon vänskap innan, för att han hade mer en relation. Alltså det var mer så här, när vi var i den här byn i Italien så var det så här, hej hej, ja, men han är också här, då var det naturligt att vi sågs alla tillsammans, eller man följde varandra på sociala medier och sådär, utan så att vi har aldrig liksom umgåtts så, utan det blev direkt liksom när vi började umgås, han och jag på tummen hand, att det blev en kärleksrelation direkt. Och det var som man kanske förstår underliggande, att det var ju påtryckningar som var fina från familjen. De var ju väldigt glada i att, men gud, nu har vår dotter eller barnbarn träffat en man som har samma bakgrund och kultur som oss, och det här blir jättebra, och han är så gullig, och alla, han är väldigt omtyckt liksom av alla och har alltid varit. Jag menar, första gången han såg mig så var jag 1 år, och min mamma sprang runt och bar mig i sin famn. Så att, han har ju alltid varit omkring, men som sagt, jag har ju aldrig umgåtts med honom själv personligen. Och det har ju mer varit så här spontana middagar eller så, då umgås man ju inte så nära in på varandra liksom.
Och du nämnde innan att ni flyttade ihop inom 2 månader. Kan du beskriva lite mer hur den här tiden fram tills ni flyttade ihop ser ut, och hur... Ja, på vilket sätt lärde du känna honom?
Men alltså allting gick ju väldigt snabbt. För att i och med att vi hade den bakgrunden vi hade båda två, att vi var lite, men kanske skadade från andra relationer och så, så kände vi väl att, men gud, det här blir bra. Och vi båda ville ju skapa, alltså träffa någon som man kunde skapa en familj med. Och vi båda hade väl samma bakgrund och kultur där man har samma syn på hur man ska vara i en familj. Så vi pratade mycket om det, och sen han var i ett skede där han precis skulle byta bostad och jag skulle byta bostad, och då bara följde sig i fatet. Och sen jag tänkte inte, men jag vet att jag sa en gång till min faster att nej, jag kan inte göra det här, för att jag vet fortfarande inte om jag behöver mer tid att vara själv. För jag gick ur en relation bara någon månad innan. Och det här minns jag så väl, för att det var kanske efter vi hade umgåtts en månad. Och då sa jag, nej, men jag vet inte om jag klarar det här. Gå in liksom i det här. För det blev väldigt snabbt att det var vi liksom från dag ett. Och då sa han att, ja, men det finns inget sen, utan det är nu eller aldrig. Och vi gör det här tillsammans. Och du, om du känner dig osäker i dig själv eller så, så vi bygger tillsammans ett liv, och vi bygger varandra. Och, ja.
Var det någonting du kände dig osäker på eller ifrågasatt eller tänkte på? Eller ja, reagerade du där och då på att det gick fort?
Nej, det gjorde jag inte. Eller jag reagerade just för att jag kände att jag inte själv hann tänka efter. För att jag var i ett stadie där jag inte kände mig helt 100. Kanske behövde den här tiden att vara själv. Men det var väldigt svårt för mig att bromsa också då.
Mm.
För han tog väl lite, vad ska man säga, på sig den rollen att omfamna mig. Och så här, nu är vi. Och han känner till min uppväxt, och den har inte varit helt lätt heller. Och han känner till en hel del om min bakgrund, och vilket gjorde att han använde nog det och visste hur han skulle omfamna mig och få mig att känna mig trygg, älskad, och nu är vi ett team och dina problem tar vi hand om tillsammans, och vi är ett team, vi blir en familj, och det här är en livslång planering vi gör nu. Och det var han väldigt tydlig med, så att redan från början då när vi bestämde oss för att flytta ihop, då när vi köpte ju ett helt nytt hem med inredning och allting tillsammans. Så visst, man hade med sig några personliga grejer och sådär, men annars så, vi liksom byggde allting från grunden. Så känslan var ju så här, okej, men det här känns ändå, det här är ju på riktigt liksom. Och det här kan inte bli fel, eftersom att alla, vi kände ju liksom, alla kände alla och alla var ju så glada i ens omgivning att wow liksom. Och jag kommer ihåg mina föräldrar, de var ju så här, oj, det här kan ju inte bli bättre.
Och när ni bor där då, efter 2 månader och ni bygger upp allt det här, ja, men beskriv egentligen förloppet fram tills du får din dotter, eller ni får eran dotter.
Ja, vi flyttade ihop efter 2 månader, byggde upp det hemmet, åkte ner till Italien. Så står vi på en strand. Där våra föräldrar och morföräldrar och farföräldrar har hängt väldigt mycket när de var unga. Så vi står på den här stranden. Vi åkte ner dit efter en middag. På vägen, han flög ner några dagar innan mig. Och då hade han ringt till min pappa och bett om min hand. Så han friar ju till mig ungefär 2,5 månader efter vi har träffats. På en väldigt personlig plats för oss båda. Och jag säger ju ja. Och därefter så vi planerar väl efter 2 veckor att men vi vill ju ha barn. Så det kan ju ta väldigt lång tid innan man blir gravid, det vet man ju. Så att både jag och han var såhär, men vi kör. Och då gick det ju på första försöket. Så då var jag ju gravid efter 3,5 månad. Och sen när jag var ungefär 3-4 månader gravid in på min graviditet så hade jag fortfarande inte fått någon godkänd sjukpenning från Försäkringskassan. Vilket gjorde att det var en annan ekonomisk situation också som satte lite press på relationen. Och det var ju då allting började och han, det var där första varningssignalen också kom. När han blev väldigt arg, han tryckte ner mig. Han sa psykiska nedtryckande saker. Mycket psykiskt våld var det liksom som började. Men sen så kom jag så väl ihåg när jag var gravid i 4:e, 5:e månaden. Då han blev så arg. Och då träckte han ner mig i sängen och sen tog han tag i mitt guldhalsband. Och så vred han om det. Och då gick det av och då var jag så gravid med hans dotter. Och jag minns det så väl för att jag kände där och då att det var så mycket skam. Här sitter jag med den här drömmannen som alla i min omgivning, min familj, mina vänner, alla älskar honom. Han är fantastisk och jag har referenser. Men de här referenserna var ju inte relationsreferenser. Utan helt andra relationsreferenser som inte var kärleksrelationer. Så då började varningsklockorna liksom ringa där och sen så fortsatte det här. Och det tog ganska lång tid innan jag väl fick godkänt från Försäkringskassan. Och jag var väldigt sjuk under min graviditet vilket gjorde att jag kunde inte arbeta. Och det satte ju en ekonomisk stress. Det var pandemi. Så vi var ju hemma i hemmet tillsammans, instängda. Och det satte en otrolig press på en relation, vilket det gjorde för många under den tiden. Men i den här situationen så var den ju extrem för mig. Jag kunde ringa i min telefon och så var det en killkompis som ringde och såg han det och då kunde han använda väldigt fula ord om den personen. Eller rent av kalla mig för hora för att jag ens svarade den personen i telefonen och var trevlig. Fast jag egentligen hade en helt vanlig konversation men då tyckte han att jag var för trevlig. Men han straffade ju mig ofta genom att lämna hemmet om han blev sur över någonting. Och han vet att sen min barndom har jag ett otroligt stort trauma kring att känna mig ensam. Och det blev liksom som en posttraumatisk stress för mig att gud, jag var ju rädd. Kommer han lämna mig? Där satt jag i hemmet, gravid. Hade fortfarande inte fått någon godkänd liksom, ekonomi. Jag visste inte liksom, hur ska det här gå. Och så blev det ett gräl och då lämnade han hemmet. Hörde inte av sig på flera timmar. Och sånt var ju otroligt påfrestande. Och han kunde ju påminna mig om att du kommer inte klara det här själv. Du är ingenting utan mig. Han tog tidigt över liksom den ekonomiska kontrollen. Det gjorde han ju redan efter 3-4 månader. Som sagt, jag var ju inte helt 100 i mig själv. Vilket gjorde att han ville väl vara snäll och hjälpa till med ekonomin. Och jag kände väl att det var ju tryggt, för vi skulle bygga en familj. Och då har man ju liksom en kanske gemensam ekonomi. Eller vad. Så jag såg väl ingen konstig idé. Och då var han så här, men har du någonting att dölja? Nej, det har jag ju inte. Nej, men okej, då kan ju du ge mig en fullmakt till dina bankkonton. Så det gjorde jag ju redan efter 3-4 månader. Men så att fortsatte ju. Och det kunde vara allt möjligt från att man ville köpa någonting till sitt barn som hon behövde inför liksom förlossningen och sånt. Men du vet, jag kämpade så mycket med mig själv att inte bryta ihop när han sa såna här saker. Så att jag har ju så stora minnesluckor från den här perioden. Så att jag minns bara hur jag hela tiden backade i det här för att han inte skulle ge utlopp i fysisk våld. Så att jag höll väldigt låg profil under graviditeten, för att också när vi grälade så kunde han ju hota med att han skulle kontakta min familj och be dem komma och hämta mig, att han inte ville ha mig där längre, att jag skulle hamna på gatan.
Men upplevde du då att kände du då att de här utbrotten kom då när du var gravid? Det fanns inga tecken på det innan alltså?
Ja, men det var ju alltid så att han var väldigt tydlig med att det var mitt fel. Det var mitt fel, det var på grund av någonting jag hade gjort eller någonting jag hade sagt, ett beteende. Alltså det kunde vara enkla grejer som att ja, du sa att du skulle gå ner med den där kartongen, du har inte gjort det. Hur många dagar ska jag behöva påminna dig? Medan jag kanske hade fullt upp med någonting helt annat i hemmet. Men det blev ju liksom att jag till slut kände mig så värdelös.
Mm. Och vad tänker du när du sitter så här gravid och han försvinner och du vet inte när han kommer tillbaka? Alltså, vilka känslor är det som uppstår då inom en?
Man får ju panik. Och man vill, jag är en sån person som vill lösa en konflikt. Och det värsta som finns för många också, det är ju när vissa vill vara i fred och andra vill lösa någonting. Och vi var ju raka motpolerna där, att han ville ju vara i fred och jag ville lösa någonting. Så det triggade väl, och jag försökte väl tänka att okej, men jag ska hålla mig lite mer lugn och försöka och backa och ge honom lite space. Men känslan i mig var ju panik, misär, en ångest, vad ska man säga, jag var arg på mig själv, att varför sa jag det där, eller varför gjorde jag inte bara så där, eller varför följde jag inte bara hans önskan, och varför sa jag emot, eller för det kunde vara så enkla grejer, att jag kunde säga så enkla saker, eller jag kunde slå igen bildörren för hårt, och han hade sagt till mig då innan att var snäll och slå igen bildörren försiktigt liksom, slå inte igen den, och så slog jag igen den ändå, och då kunde han ju bli så irriterad på mig. Han tyckte att jag lyssnar inte och jag har inte förmågan att vara närvarande och jag är så labil. Liksom, de orden använde han gärna.
Och vad händer sen när barnet kommer? Hur är de sista månaderna i graviditeten i den här relationen?
Alltså det var ju så här fram tills egentligen att hon kom. Jag minns ju så väl hur jag, för han hade ju också kontroll över vår ekonomi, så jag minns ju så väl hur jag planerade så noga med hjälp av mina föräldrar och så, vad jag skulle köpa in till mitt barn. Det var ju också så här, man ska ju köpa barnvagn och sådana grejer. Och han var inte så jätteengagerad i det. Den här personen är väldigt självupptagen i sin egna sportaktiviteter, sitt jobb. Så att fram tills att hon kom så var det bara liksom ett... det fortsatte våldet, men det var aldrig så illa som det blev efteråt. Men när, alltså han slog mest sönder saker fram tills att vår dotter kom, för att sätta skräck i mig.
Mm.
Det gjorde han ju även efteråt.
Kan du berätta också om de minnena som påverkade mest och situationer som var de värsta? Och som jag förstår det rätt så hände det ju väldigt mycket saker då när barnet kommer.
Mm.
Kan du berätta om vad är det han utsätter dig för?
Det är någon form av prestationspress. Alltså någon press han sätter på mig som är lite kanske orimlig i mångas ögon. När man är nybliven mamma, första gångs föderska, man är så inne i sitt barn och i den bubblan. Och jag var väldigt fäst vid mitt barn, och jag har alltid haft en rädsla, som jag sa tidigare, i mitt trauma som barn, att vara, bli ensam. Så när jag fick ett barn så kände jag ju också att gud, det här är fantastiskt. Det är ett barn, jag har en familj, glädjen i det, att liksom det här är mitt liv och min lilla familj. Och jag var väldigt så i början med min dotter, att jag kunde inte ens ligga och sova på nätterna, utan jag var tvungen att se henne hela tiden. Och det där använde han ju mot mig och sa att det var inte friskt. Det var inte friskt att vara så kontrollerande över sitt barn. Och jag minns hur han blev irriterad på mig när hon kom ut på BB, för att jag hade sånt fokus på att få henne att ta mitt bröst, men hon ville suga på tummen istället. Och han gick och satte sig i soffan som är lite längre bort inne i förlossningsrummet, och då sa jag, varför sitter du där, kom och sätt dig, kom vara här med oss. Jag kände ju att jag vill ju ha min man omkring mig med mitt barn och göra det här tillsammans. Och då sa han, det känns inte som att du vill ha mig där. Och det använde han ju väldigt ofta efter vår dotter kom, att han tyckte att jag var väldigt exkluderande, att jag inte inkluderade honom, och att han kände att jag bara ville vara själv med mitt barn. Och det var inte friskt, det var sjukt av mig, det var ett sjukligt beteende. Men han visade ju heller inget intresse för oss. Han hade ju som sagt väldigt mycket fokus på sin idrott, på sitt jobb. Och så fort han blev irriterad så var han inte hemma i hemmet. Så att när jag var föräldraledig så var ju han kunde åka till kontoret på morgonen, komma hem, äta någonting snabbt, gå till gymmet i 2 timmar, komma hem, ta en dusch. Alltså han träffade ju knappt sitt barn och vi hade inte någon tid alls.
Men hur var han mot sitt barn, skulle du säga? Hur var uttryckte han för någonting?
Han älskar sitt barn jättemycket och är en fantastisk pappa, vad jag vet. Vi har ju ingen kontakt idag. Men han var väldigt fin emot henne. Men väldigt ofta kom det ju kommentarer att jag var dålig för henne. Om jag grät, om han fick mig att börja gråta i ett gräl, då kunde det skada henne. Och alla gräl var mitt fel och det skadade henne. Men vi skyddade ju henne väldigt mycket. Hon var ju så liten också. Men vi grälade ju oftast när hon sov och jag var noga med att stänga dörrar och sådär. Så att vi skyddade henne väldigt mycket. Men han har varit en väldigt bra pappa. Men jag tror också att som många män så blir ju barnet roligare om man får en starkare koppling till barnet när barnet blir lite äldre. Idag är hon ju 3 år, då har de en jättefin relation. Och i och med att jag var så fäst vid mitt barn så hade jag ju också svårt att släppa in. Att låta någon annan ta kontrollen över mitt lilla spädbarn. Men jag var ju ändå frisk i det och medveten om det. Jag pratade med min familj om det, pratade med honom om det, mina vänner. Men han var inte intresserad av att möta mig i det. Så varje gång jag verkligen tog mig chansen att gå och vila, vilket var kanske en gång i veckan där jag gick och vilade i 2 timmar medan han tog hand om barnet, så hade han då tagit chansen att göra någonting med henne som jag kände, gud, det där känns lite läskigt. Till exempel att lägga henne på mage så att hon skulle träna sin nacke. Det är ju såklart man ska göra det med sitt spädbarn, men när han vet om att jag är orolig kan man ju då kanske göra det tillsammans när vi är närvarande båda två, eller prata med mig innan för att förebygga min känsla, så att jag inte ska behöva känna oron att varje gång han är själv med henne så kommer han tänja på gränser som jag inte skulle tänja på, som han även är fullt medveten om att jag känner en oro kring.
Mm. Vad mer har du för saker att berätta kring vad är det värsta du har utsatts för? Det var så mycket du utsattes för, även också efter.
Ja. Ja, det värsta var nog när jag lämnade honom. Vi hade någon form av dispyt ute i köket och jag gick in till sovrummet för att jag kände att det här började urarta lite. Så hade jag gjort en kopp te och en macka och min dotter låg och sov i sängen inne i vårt sovrum. Och jag gick in till sovrummet och kände jag, nej men alltså nu kommer han efter mig. Så han går efter mig och då knäar han mig så att jag flyger in med huvudet för i en vägg. Och vårt barn ligger ju och sover i sängen och jag håller ju i en tekopp och i en macka så jag vågar inte släppa det för jag är ju rädd att det ska... Så att jag följer liksom utan händer rakt in i väggen. Och blev ju otroligt skrämd och rädd av det här och fick ju en hjärnskakning och mådde väldigt dåligt efter det. Och då valde jag ju att lämna, så bara några dagar senare hittade jag en bostad. Och den dagen jag skulle lämna, det är nog den värsta dagen för att jag fick inte... Jag meddelade honom typ dagen innan. Jag fick inte ta hjälp av min familj. När, vid det laget, vid den tidpunkten, då hade han också gjort sig osams med hela min familj. Och den personen han hade haft närmst sig var min pappa. Och den personen hade helt fått en annan bild av honom. De hade verkligen fått se hur han betedde sig. Så att de kände inte att de hade någon tillit kvar till honom. Och de... Så att, men ingen fick komma in i vårt hem och hjälpa mig att packa eller bära saker. Så att han skulle ju prompt då packa och bära mina saker. Så att jag fick inte liksom vara i fred och packa mina egna grejer.
Hur gammalt var barnet då? Hur länge hade...
Ja. Hon var 1,5 var hon. Mm. Och jag kommer så väl ihåg det för att då ska jag lämna vårt hem. Då vi håller på att bära ut grejer i bilen och då säger han till mig... Eller då kollar jag min handväska, då har han tagit mina hemnycklar och min dotters pass. Och därefter så tryckte han upp mig mot väggen och drog av mig med min vigselring så mitt finger stod åt andra hållet. Och sen, alltså den dagen var så fruktansvärd för att där stod jag sen i min nya bostad och jag tog ju beslutet att min dotter skulle få vara kvar hemma i den bostaden hon bodde i tills jag hade fått ordning, så jag behövde ett dygn att få ordning, ställa ordning hemmet. Där stod jag då i det här nya hemmet som i alla kartonger. Han hade tagit mina hemnycklar till vår gemensamma bostad. Han hade tagit min dotters pass. Han hade min dotter. Jag var ju helt förtvivlad över att man ens skulle behöva vara ifrån sitt barn. Och jag fick inte packa mina egna saker och han slängde bara ut dem på uppfarten där jag skulle flytta in. Så det var ju verkligen... Det var verkligen en det var ett riktigt trauma och sen så svarade han ju inte mig när jag kontaktade honom. Så för min första natt ifrån mitt barn, jag tror jag hade sovit ifrån henne 1-2 gånger då bara. Så då kände jag ju så här, han vet vad han gör nu. Och det här fortsatte ju. Så när vi började med vårt schema kring vår dotter så hade han hade mig blockerad på sin telefon i 3 månader från att jag flyttade ifrån vårt gemensamma hem. Så att när min dotter var hos honom första gången ett par dagar i sträck, då hade jag alltså ingen aning om hur min 1,5-åriga dotter hade det. Och jag fick inte veta någonting. Jag kunde inte kontakta honom. Och vissa i min omgivning var ju så här, men det kanske är bra, du behöver bara vänja dig vid det här nu. Medan andra var så här, men det här är fruktansvärt. Att vara mamma till en 1,5-åring som du aldrig har sovit ifrån i princip. Och som du är så nära. Och sen helt plötsligt så är den andra vårdnadshavaren styr över när du får veta hur ditt eget barn mår. Och det fanns ju de tillfällen där hon, när vi hade separerat, blev sjuk. Hon fick ju feberkramp också vid 2 tillfällen. Och då stod jag helt själv och han bara svarade liksom inte. Och då, efter de tillfällena, du vet, man åkte ambulans in. Han kommer inte till sjukhuset. Det är ju ett otroligt trauma att stå där själv. Och sen hur en person då kanske skulle ta över barnet dagen efter den här feberkrampen. Och man är helt utestängd i flera dagar från hur ens barn mår. När den har varit väldigt allvarligt sjuk. Det är en riktig mardröm. För att man tänker att ja, vi har separerat och vi borde kunna sätta våra vuxenproblem åt sidan, för vi har ändå ett gemensamt barn. Och jag skriver ju inte och kontaktar honom för att jag vill veta hur han har det, utan jag vill veta hur vårt barn har det. Och sen har han ju, jag minns så väl en händelse där jag kom hem. Det var en kväll jag var ute åt middag med en tjejkompis, och han började då terrorisera mig på kvällen att när kommer du hem, och ja, och då kände jag att jag vågade inte åka hem, för då hade det eskalerat rätt mycket, bråket hemma, och vår dotter var väl strax över året. Och då sa han till mig att ja, men nu då började han tjafsa på telefon, och det ringde och ringde liksom, och jag tänkte gud, jag vågar inte åka hem nu, så att jag valde att jag skulle sova hos min väninna. Så kom jag hem på morgonen, för han skulle iväg och jobba då. Och jag kommer hem. Han har tagit med sig barnet och åkt hemifrån. Han har slagit sönder en glaslampa. Och det är alltså glassplitter i hela vår dotters fjällsäng. Hela vår säng, halva sovrummet. Alltså han satte sån skräck i mig. Där han varit hemma själv. För jag visste ju att ingen annan hade varit där. Med vårt barn. Och han har liksom slagit sönder den. Alltså det var en stor glaslampa. Du vet, jag bara kände, det var sån panik i mig. Och jag kan inte ens beskriva hur många gånger jag har fått såna här skräcksupplevelser. För att det, jag minns inte alla. Det var oftast på kvällarna när hon sov som vi grälade. Men jag tror att nu ses vi ju inte så ofta. Hon vet ju ingenting annat. Hon har 1,5 år när vi separerade. Vi har oftast aldrig en överlämning fysiskt där vi ses, utan det går via förskolan. Så det är ofta så att jag lämnar och sen hämtar han den på överlämningsdagen då, eller tvärtom. Vilket jag rekommenderar alla som har en situation med en medförälder där man har delad vårdnad, just för att man ska slippa fysiska möten. För att energin emellan föräldrarna, den känns ju. Och idag upplever jag de få tillfällena, om det är vabb eller förskolan är stängd eller sommarlov och sådär, då behöver man ju ses på fysiska möten. Då upplever jag verkligen, nu när hon har blivit liksom över 2 år, nu är hon 3, då upplever jag att hon förstår och känner av hur han snäser emot mig, eller hon har målat en teckning och han tycker att nej, men den här teckningen kan du ta hem till dig, och sträcker tillbaka den till mig för att han tänker att den kan vara hemma hos mig. Även fast hon har målat den till pappa hemma hos mamma, så vill han inte ta emot den då, för att han kan ju vara på den nivån att han tar av hennes skor och jacka när han tar över henne, för han tänker att det här ska du, har du köpt, det ska vara hos henne, det ska vara hemma hos dig, inte hos mig, jag har egna grejer till henne. Så att det kommer ju sätta sina spår, men än så länge har vi skyddat henne enormt. Och det är många i vår omgivning som säger det också, att där har vi gjort ett väldigt bra jobb. Men vi har verkligen, eller jag har verkligen, jag kan inte svara för honom, prioriterat henne över allt annat.
Kan du vara rädd ibland för ändå att han är kapabel att göra såna här, få såna här utbrott och vara fysisk och slå sönder saker? Har du någonsin varit rädd för din dotters säkerhet i hans närvaro?
Jo, men det har jag. Och det finns tillfällen där han till exempel, barn är ju som barn är, och hon hade en period där hon slängde mattallriken i golvet liksom, när hon tyckte att nu är jag färdig med maten, och slängde hon den. Och det var ett tillfälle då han tog upp den här tallriken som hon hade slängt i golvet och slängde den vidare i diskon och skrek. Och då kände jag så här, det här kan inte vi leva i. Och hur kan jag kontrollera det här, eller påverka det här, när jag inte är där? Det är ju en otrolig oro i mig, för när jag har sett honom agera, och det här var ju en incident som hände innan hennes trotsperiod kom in. Så att jag oroar mig ju dagligen över och undrar, hur är det när hon är hos pappa? Hur tar de konflikter? Hur hanterar han det? För att han har ju en väldigt kort stubin, väldigt hett temperament, tar gärna till tillhyggen och så, men jag tror inte att han skulle göra det mot vår dotter. Han har vid ett tillfälle kastat ett föremål emot mig när min dotter var 9 månader, och den träffade henne i huvudet. Och då åkte vi in till sjukhuset. Och då försvann han också iväg och kom inte till sjukhuset. Och det var också en sån här situation där man känner, men gud, alltså det här handlar inte om dig eller mig. Nu träffade det här föremålet henne hårt i huvudet och hon fick liksom en bula som bara växte. Och hon är 9 månader. Det är ju en väldigt allvarlig situation. Och det enda det här handlade om då i den situationen för honom, det var ju att han tyckte då att jag bara åkte in till sjukhuset för att dokumentera den här skadan på henne. För att på något vis då kunna straffa eller sätta dit honom. Men det var ju inte jag alls ute efter. Utan jag blev ju på riktigt oroad. Jag ringde min vän som är sjuksköterska. Som har barn i samma ålder. Och sa, vad tycker du? Jag ringde 1177. Jag gjorde verkligen den här hela bedömningen innan jag åkte in. Men att han bara liksom stängde ut mig i det och sa, nej, du är sjuk i huvudet. Du hade inte behövt åka in med henne. Och just den här förmågan att inte kunna visa empati. Alltså det skrämmer mig så mycket. För hur visar en empati mot mitt barn? Det är en sak man ramlar och slår sig. Men när hon är tonåring, hur ska det bli då? Så det oroar mig enormt. Men jag försöker att sätta saker i olika lådor. För att jag själv ska orka överleva. Och hålla ihop psykiskt. För att vara en så bra mamma som möjligt. Så att jag försöker att inte oroa mig för det. Och jag tänker att nu har hon passerat 3. Och hon har ett väldigt bra ordförråd och pratar. Så att det kommer saker och ting komma fram. Och hon pratar mycket på förskolan och hemma. Så att på ett eller annat sätt kommer det komma fram. Om hon kommer till skada. Hon är väldigt utåt och framåt. Så det känns bättre nu än när hon var mindre.
Du berättade i telefonen, kommer jag ihåg, när vi pratade här för några veckor sedan, att du tog upp just det här med att vara mamma och fokusera på sitt barn samtidigt som man själv blir så utsatt och vilken utmaning det är. Kan du berätta lite mer om det igen i och med att lyssnarna inte har riktigt hört det?
Ja, det som är ju att när man har barn med en sån här person, så när de har brukat en typ av våld, så kommer nästa typ av våld. Så du sitter alltid på ett bombfält och så kommer de här bomberna hela tiden. Och då till en början så känner man, gud, hur ska jag orka? Hur ska jag orka? Men det är så himla viktigt att man på något vis lägger det i de här olika lådorna som jag pratar om. Att så här, när min dotter hämtas från förskolan, då är jag mamma. Och den här tiden får inte jag igen med mitt barn. Och då tänker man, hur ska man orka vara i den lådan när man har kanske ekonomisk press på grund av att man ligger i en vårdnadstvist med den här personen. Man kanske har en ouppklarad skilsmässa. Det kanske är brottmål, man vet inte. Det kan ligga så mycket runt omkring en sån här relation. Då är det så viktigt att man tar hjälp runt omkring. Hjälp av vårdcentralen. Alternativt våld i nära relation, de har väldigt bra psykologer, vänner, familj, så att när du inte är med ditt barn kan fokusera på att hantera de här andra grejerna och avverka de här punkterna som kan ge dig stress, ångest, få dig att känna dig orkeslös. För att tyvärr kom jag ju dit lite sent, men jag ska ändå vara tacksam, för jag har ju bara känt den här personen som en partner och delat ett barn med honom i 3 år, och jag har känt honom i kanske 4,5. Det finns ju de som har levt ett liv med en sån här person, men jag är ändå tacksam att jag kom på min kod och knäckte min kod hyfsat tidigt, så att jag idag är en starkare mamma. För att hade jag, i början var jag så nedbruten, så att jag jobbade bara. Jag gick till jobbet, jag var mamma, jag tog all vab, jag bara såg till att få ha henne så många dagar som möjligt extra.
Hur gick det att vara mamma i den situationen, tyckte du? Funkade det?
När jag inte var med mitt barn så sov jag. Jag sov och sov och sov. Och sen behövde jag ta hand om hemmet, handlingen. Det var otroligt tufft. Och i början tror jag att de här, man har ju barnet varannan helg. Och så när det är små barn så har man dem någon dag i veckan och sen varannan helg då. Och så slutar det då med att när man kommer till den här helgen där barnet ska vara borta, då är man dels hjärtekrossad för man inte ska ha sitt barn, man är så utmattad, Och sen den här psykiska stressen som kan vara om man då har fått ett meddelande eller ett mejl eller någon bomb som har släppts från den här personen som öppnar ditt känsloregister och öppnar den här hemska asken med alla de här stresskänslorna och den här ångesten över hur otillräcklig du är. Då kan det tyvärr vara så att man ligger en hel helg och bara sover. Och då behöver du meddela dina vänner eller din familj eller någon. Ta hjälp av någon att nu har jag en sån här helg. Eller nu har jag en sån här dag. Eller jag orkar inte gå på den där middagen. För det värsta du kan göra det är att liksom, när du har energi, bevara den väl. Och se till att du får energi av de människorna du är omkring dig. Och framförallt, låt människor komma till dig. Åk inte till dem, stressa inte runt, låt inte allting vara perfekt, för att allt kan inte vara perfekt. Jag jobbar ju med det varje dag, men det är en process. Men jag har kommit långt i den processen och jag pratar med andra mammor idag som har liknande situationer och alla känner ju likadant att men gud, jag borde ju bara prioritera bort det där, för det där är inte ens viktigt. Det som är viktigt är att det är rent hemma, att vi har god hygien, att barnen har mat på bordet och att de har kläderna som de behöver för förskolan och att vi har en inkomst.
Ja, för det där är så intressant. Jag tror många idag kan lida just av det här fear of missing out.
Uh-huh.
Att man, och det gäller ju även människor som inte har barn, som inte har destruktiva relationer, men det pratas ganska mycket om det. Och jag tycker det, ja, men det var intressant att du kom in på det, för hur har du gjort för att kunna sätta gränser och prioritera vad du vill göra utan att känna att du går miste om någonting?
Jag tror tyvärr att jag var så nedbruten i början att jag låg bara och sov, så att för mig fanns det inte ens ork över till det. Men sen i efterhand så har jag ju märkt hur mycket bättre jag mår när jag inte bokar upp en hel helg, eller så fort jag inte har min dotter så ska jag träffa en väninna efter jobbet, eller jag ska gå och träna, eller jag ska lägga upp den där gardinen, utan jag har mina luckor där jag gör absolut ingenting. För har jag inte dem, då överlever jag inte. Och det har tyvärr satt sig på mig fysiskt, så att jag har ju fått fysiska trauman av stress i kroppen. Så att jag hamnade ju på sjukhus en period där min kropp inte kunde ta upp näring på grund av att jag haft... Det var sån hög stress efter separationen för mig. Och då är det så himla viktigt, för att hälsan är allt du har. Och har du inte en god hälsa, kost, sömn... Alltså ekonomi är ju det värsta. Och speciellt om du hamnar i en vårdnadstvist, en ekonomisk tvist, en skilsmässa som är stökig... Det kostar så mycket pengar. Och där handlar det också om att vara noga med att när du omger dig av vänner, kanske omger dig av vänner som faktiskt kanske kan hjälpa dig med till exempel ringa och rådfråga en juridisk fråga till någon vän, eller ta hjälp av kompetens och människor omkring dig. Var inte rädd för att öppna dig, för skammen är inte hos dig. Även fast man har en hög, stor skam, så är det större skam 10 år efter när du ser tillbaka på det och inser att nej men gud, jag gjorde inte det jag behövde gjort. Jag pratade inte om det här och jag dolde det och jag försökte vara ensam och stark. Och jag hade gjort så här och berättat, så hade det inte blivit någon skam. För den största skammen är att inte kunna vara tillräcklig som mamma, och då är det kanske bra att leja ut de här uppgifterna. Sen kanske det är så att man inte har så många omkring sig, men då kan man alltid få hjälp av kommunen, socialtjänsten, familjerätten, kolla alltid försäkringar och sånt där. För det är så mycket saker som man inte vet om som faktiskt kan dämpa en stress och ångest. Och det är ju det värsta när man ligger där och barnet har lagt sig. Jag vet inte, det höll säkert på ett år efter skilsmässa som jag grät varje kväll när min dotter hade somnat. Jag bara grät och hade ångest. Och sen så fort hon vaknade så var det mammarollen på. Och det fanns absolut tillfällen där man bröt ihop framför henne. Men då, i början var man ju dum. Då ringde jag ju till min dotters pappa och grät. Och bad honom sluta eller fortsätt inte med det här våldet emot mig. Oavsett om det var psykiskt, fysiskt, ekonomiskt eller vad det var han hade droppat för bomb då. Han har ju använt vår dotter som ett vapen i relationen. Eller efter relationen tog slut. Han har ju till exempel då anmält mig till socialtjänsten felaktigt. Ett flertal gånger där han har påstått att jag inte kan ta hand om mitt barn. Och det slutade med att jag till slut bad dem göra en utredning. För jag kände att nej, det här, det är inte acceptabelt, jag kan inte fortsätta. Och i början blev jag ju jättestressad. Och det är det här jag menar, att det är så viktigt att man blir man anmäld till socialen av den andra vårdnadshavaren. Prata med socialen. För att det betyder inte att det är något fel på dig. Det betyder inte att den andra vårdnadshavaren har rätt. Det är en anmälan och det ska utredas. Och det var ju det som var för mig i början, så tänkte jag, men gud, han kan ta mitt barn ifrån mig. Jag kanske är psykiskt nedsatt. Jag kanske inte klarar det här. Och så bröt man ihop för att man var utmattad. Och man bara ekorrhjulet i vardagen som ensamstående förälder är ju tufft att orka. Så det var ju väldigt lätt till att man bröt ihop när de här bomberna kommer. Som du hör så är ju bomberna, det är inte små. De är ganska stora. Men då när han inte då fick igenom någonting genom socialen och sådär emot mig, då började han med nästa grej, och det var ju hur umgänget skulle se ut. Och då var han inte nöjd med det. Och då stämde han in mig i en vårdnadstvist. Och så började den, och då ska man ligga med advokatkostnader. Och sen så var han inte nöjd med bodelningen, och då ska han... Och då var det så, men om du inte går med på att skriva på de här avtalen för bodelningen, då kan du glömma att jag går med på det här. Då kommer jag gå till tingsrätten och begära ensam vårdnad. Då kommer jag liksom skicka in en vårdnadstvist liksom, där jag ansöker om egen vårdnad. Och det gjorde han ju till slut. Även fast jag då skrev på en bodelning som var orimlig. Jag skrev på andra papper som var orimliga i vår skilsmässa.
Vilken hjälp känner du att du har fått? Och hur mycket på din sida har de stått? Socialtjänst och de här myndigheterna?
Tyvärr så känner jag inte att jag har fått något stöd alls från den kommunen där vår dotter är skriven. Socialtjänsten i sig har varit väldigt bra att prata med, men familjerätten har varit katastrof. Så att hittar man en person som är bra att prata med, så är det bra. För exempelvis när han anmälde mig felaktigt, så ringde den här kvinnan upp för fjärde gången och sa, hej, jag ringer dig för att din anmälan av pappan, och berättar, ja, kom den in för 2 dagar sedan, då sa hon, ja, det gjorde den. Ja. Jo, vi hade då ett gräl kring hur uppdelningen av umgänget skulle se ut över jul och nyår. Och då gör man en anmälan till socialen för att man är orolig för sitt barn. Så att på den nivån har det ju varit, där man liksom hela tiden, det går från... men han vill få sin vilja igenom. Får han inte igenom sin vilja, så hotar han med att jag inte ska få umgänge med mitt barn eller någonting som kan påverka mig och få mig ur balans. Och han vet sen innan att saker som kan få mig ur balans, det är ju saker som jag inte kan, ja, som man inte kan göra någonting åt. Till exempel om du blir instämd i en vårdnadstvist, hur ska du behöver ju ta tag i det, och du behöver lägga energi på det. Om det blir en tvist kring skilsmässa, du behöver lägga tid på det. Du kan liksom inte välja att lägga det åt sidan, utan det är dränerande. Det är otroligt dränerande. Och sen ju äldre barn blir, ju mer aktiva blir de. Du ska vara en bra mamma, du ska vara kreativ, och du ska baka och du ska leka. Men man behöver inte alltid göra det.
Hur ser din vardag ut idag?
Idag ser den ut så att jag bor tillsammans med min dotter, och vi flyttade till vårt nya hem för ett tag sedan. Vi har bott där och vi trivs väldigt, väldigt bra där. Jag bor nära min familj. Vi har ett väldigt lugnt och tryggt hem. Vår dotter utsätts inte för någon form av våld idag. Hon märker inte av det som pågår, utan det är ju bara ett psykiskt våld som pågår. Men jag är starkare i mig själv. Jag har fått ordning på mina fysiska problem som har kommit med de psykiska, i den psykiska nedbrytningen. Vilket har gjort att jag har mycket bättre energi att orka hantera den här psykiska pressen som kommer. Jag planerar noga och jag värderar. Har jag en helg utan min dotter, då ser jag till att allt ska det är kost, det är vila. Om jag behöver få ordning på någonting, behöver jag skicka ett mejl till någon viktig myndighet eller liknande. Så jag ser till att liksom ha allting ordnat och ha punktlistor som jag följer. Alltså checklistor är det bästa när du öppnar den här att göra-lådan med jobbiga saker. Att man bara har checklistor. Sen det vardagliga är ju så fantastiskt för det bara rullar på. Sen blir man starkare om man härdar ut. Tyvärr så är det någonting man vänjer sig vid. Det kan låta helt otroligt, men jag ser på många som går igenom sånt här våld. Och jag tänker mer på mig själv, hur nere jag var och hur bra jag mår idag. Jag är så tacksam för att jag har haft sånt bra nät omkring mig som har... Jag tror att flytten gjorde så mycket för oss. Vårt liv är så bra idag. Förutom att vi ligger, jag tänker så här, vårt liv är perfekt. Förutom att jag tyvärr, som alla skilda föräldrar, inte har mitt barn på heltid. Och sen har jag tyvärr en andra vårdnadshavare som utsätter mig för det här våldet när det kommer till att han bedriver tvister emot mig.
Hur känner du med det?
Brottmålet känner jag, det är ju viktigt. Det var ju också en sån här grej att hade inte han bedrivit de andra tvisterna mot mig så hade jag ju aldrig... känt på något vis att jag behövde göra min röst hörd. Men jag behöver göra det här för att skydda min dotter och för att skydda mig själv. För att när man brukar ekonomiskt våld mot någon och försöker få någon ur ekonomisk balans, då påverkar det i längden ens barn. Och det är otroligt skrämmande att ha en andra vårdnadshavare som gör så emot den. För att min rädsla är störst kring de processerna som kostar mig pengar. Eftersom att det är det som påverkar mig och min dotters framtid. Och advokater kostar väldigt mycket pengar. Så där måste man ta hjälp av just rådgivare. Försök vara smart. Kanske använd två advokater. En som kostar lite mindre till vissa frågor. Och en expert till... andra frågor inför huvudförhandling, inför rättegång och så vidare. Just för att kunna orka och för att kunna hålla ihop det.
Men det är många som... ja, det är nog en del skulle jag säga som skriver till mig och vill ha råd om hur gör man när man har barn tillsammans med en, ja, men i en destruktiv relation. Med någon som utsätter den för såna här saker som du har beskrivit till exempel. Du nämnde en sak lite tidigare i programmet, just det här vikten av att sköta överlämningarna via förskola till exempel, slippa träffas. Har du några fler tips på som du skulle kunna ge till alla de här separerade föräldrarna? Vilka är dina råd egentligen? Ja, men hur hanterar man det här när man har delad vårdnad med en sån här typ av relation?
Ja, alltså jag tänker att det är viktigt att man vid första varningssignalerna börjar skriva ner saker. Skriv anteckningar. Skriv ner, för hamnar man i någon form av tvist i framtiden så fakta är allt. Skriv ner, spela in. Det gjorde jag, för jag kände mig inte trovärdig heller. Till min egen familj, så var det ju perioder. Då valde jag att spela in saker för att det finns ingenting som ligger till grund för din egen trygghet så mycket som fakta när du blir utsatt för våld. Fakta och bevis. Så spela in saker, skriv upp saker. Var alltid din egen spindel i nätet. Som jag sa tidigare, lägg ut saker som behövs för spetskompetens. Och sen så tittar du liksom på, okej, men vad behöver jag göra själv? Jo, jag behöver kolla upp det här och kolla alltid upp. Kolla en gång, två gånger. Jag fick till exempel avslag från början för rättsskydd via min försäkring. För att det var en miss ifrån min advokat i det inskickade dokumentet. Och då är det så här, men vänta lite här nu. Hade jag inte dubbelkollat det? Så dubbelkolla alltid. Även om det är papper från myndigheter, advokater eller socialen. Eller, det är jätteviktigt att du gör det och att du tar dig tiden. Och är du hjärntrött? För jag har lidit av hjärntrötthet en period. Absolut blivit bättre då jag har minskat ljud och ljus påfrestningar. Och det har också gett mig en starkare liksom, psykisk ork. Att man liksom har möjligheten då att ta hjälp ifrån någon. Väninna eller förälder eller någon, att sitta ner och gå igenom de här papperna och läsa igenom allt som kommer och se till så att allting blir korrekt. Och sen tyvärr är det så att i de flesta fall så är det ju så i Sverige ändå att man har så pass tur att om man försöker byta förskola på sitt barn, den ena vårdnadshavaren, så får du ändå hem ett brev eller du får kivra eller du får någon form av indikation på att tack för din anmälan, men den andra föräldern kan aldrig byta förskola på barnet förrän du har godkänt det och förrän platsen är tilldelad barnet, vilket gör att det kommer liksom inte ske. Men var noga med att kolla din post, var noga med att kolla din mail, ha koll. Jag fick ett telefonsamtal från tandläkaren där jag hade listat min dotter för 2 år sedan. Och de ringde och sa, men din dotter är listad på en annan tandläkarklinik. Så dubbelkolla alltid alla sådana här saker. Ring till vårdcentralen. Du har rätt att få en till 3-årskontroll om du vill ha en egen. Om den här 3-årskontrollen infaller på den andra vårdnadshavaren. Du har den rätten. Och tänk aldrig att det är jobbigt för att du har rätt att fråga. Det är så viktigt. Och har du möjlighet att ta hjälp av vänner och familj och slippa de här konflikterna när det kommer till inköp av gummistövlar, overaller, alltså sånt kostar massor. Jag har ju haft turen att få den hjälpen. Att inte behöva stå för allting själv. För min dotters pappa och jag, vi har inte, han köper sitt och jag köper mitt. Han vill inte samarbeta i det. Hon hade ju en barnvagn från att hon föddes som hon fick av mina föräldrar. Den hade hon tills hon var 3. Sen tyckte han att han skulle ha en annan barnvagn. Och den barnvagnen får inte jag använda. Så jag får inte ta hem den från förskolan även fast hon sover i den. Och då kommer vi tillbaka till det här, hans empati och hans kärlek och det som är verktyg för att hans barn ska ha de bästa förutsättningarna. Våra barns kläder, för mig, är vårt barns kläder. Det är inte mitt eller ditt, oavsett vem som har köpt det. Det är ju för hennes bästa vi har en barnvagn som är optimal för henne. Det är för hennes bästa hon har varma skor. Så där har vi ju en till sån här punkt. Så att försök att bara slå bort det här att han bryr sig inte om det. Hur tänkte han där? Han kom inte till sjukhuset när hon hade ramlat från klätterställningen eller vad det än är. Försök bara fokusera på att du är en bra mamma. Du gör ett bra jobb. Ta stöd ifrån andra. För att du kommer tyvärr aldrig få det. Det du söker hos den här medföräldern kommer du inte få om personen är sjuk på det här sättet. Och det har tagit väldigt lång tid för mig att inse det. Det har varit en enorm sorg eftersom att det var ju min familj, det var mitt liv. Och det gick så snabbt allting och jag tänkte det här är ju det jag vill ha. Och det var säkert 6 månader efter vi separerade som jag ville liksom tillbaka in. Och jag tänkte gud jag har gjort fel. Men sen när jag väl insåg att det är inte mig det är fel på. Och våldet liksom inte tar slut. Och det fortsätter komma än idag. Så känner jag att gud, nej.
Hur hanterar du det våldet just som kommer fortfarande?
Jag svarar inte. Till exempel om jag får ett meddelande om det inte är något relevant. Det kan vara att man får ett meddelande där vi planerar för ett läkarbesök, säger vi. Och då så kanske han skriver till mig att ja, jag skickade det här till dig för 2 månader sedan. Har du ingen jävla koll? Nej, men strunta i att han skriver så. Svara inte på det utan skriv bara oj, tack så mycket. Eller skriv bara tack för informationen. Utan svara in, ge dem inte svar på det här negativa som de kommer med. Utan svara bara på det som är relevant. Och sköt allt på skrift. Försök att inte prata med personen. Framförallt inte inför din lediga tid. Där du... Då menar jag lediga tid när du har tid ifrån ditt barn. Där det är egen tid. Oavsett om det är 3 timmars promenad du får för att dina föräldrar passar barnet. Eller om det är en hel helg för att den är med den andra vårdnadshavaren. Försök att bara... För att det påverkar dig så negativt. Och då går du runt och mår dåligt. Och det är inte värt det. Jag har gjort det så många dygn. Det är inte värt det. Då har man ingen ork kvar sen. Det är jättesvårt, men det, ibland kan man be någon annan hjälpa en att läsa mejl som kommer också. För att du ska sålla bort hälften. Precis som när du klipper en podcast.
Hur känner du nu inför? Tänker du ibland på framtiden och det som har varit, det som är? Alltså, hur är din inställning till livet egentligen?
Min inställning till livet idag är ju, som sagt, att jag är väldigt lycklig med mitt barn. Och vi har det väldigt bra och vi är friska. Och jag försöker att oavsett hur lång tid det här kommer pågå, det kan ju vara så att det kommer pågå resten av min dotters omyndiga liv. Då behöver jag bara ta ansvar som förälder att välja att må bra i det här. Och jag kan inte tänka att när det här är över, då ska jag må bra. När det här är över, då kommer allt bli perfekt. Utan allt är perfekt. Och jag måste vara väldigt, väldigt noga med det. För att min dotters och min tid får jag inte igen. Och jag kan inte låta den här människan påverka mitt liv något mer. Hon ska inte behöva påverka min dotters liv heller. Så jag är väldigt rädd och väldigt tacksam över min relation till min dotter som jag har idag. Och att jag lämnade.
En del av